Ja, blott Sverige svenska krusbär har. Eller svenskt midsommarfirande. Svenska snapsvisor och svensk kultur har. Okej, det här är kanske lite draget i sin spets, men säger någon Sverige och svensk kultur till mig så är det ungefär så här det låter i mitt huvud. Det här och Melodifestivalens signaturmelodi. Medan jag sitter i en soffa från den svenska möbelvarujätten och äter köttbullar. Men det finns väl säkert lika många definitioner på svensk kultur som det finns personer som har någon slags koppling till vårt västra grannland. Så för att strömlinjeforma det här för framtiden så har en grupp svenskar nu på beställning av den svenska regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna presenterat en svensk kulturkanon. Så vad är det nu som klassas som svensk kultur? Vilka namn och ting finns med på den här listan och vad tycker svenskarna om det? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska jag tala om det här tillsammans med vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Hej Magnus.
Hej.
Regeringen i Sverige har nu då tagit emot det som officiellt heter ett betänkande om en svensk kulturkanon. Men att mer lättbegripligt, nu finns det då en lista på det som kanske ska anses vara hörnstenarna i svensk kultur. Magnus, vad handlar det här om?
Ja, alltså vill man vara riktigt konkret så handlar det alltså om en lista med 100 verk eller företeelser som på något sätt ska ringa in den svenska kulturen, det som har format Sverige som land. Det är dikter och böcker och tavlor som man då kanske spontant väntar sig, men det är också uppfinningar och byggnader och samhälleliga beslut som föräldraledigheter och sånt här, så att det är ganska spretigt. Men i bakgrunden så finns det tydligen en politisk uppfattning om att det bor en massa människor i Sverige som inte riktigt vet vad det innebär att vara svensk, och det här uppfattar man som ett problem som man nu vill åtgärda.
Mm. Innan vi går in på de här politiska aspekterna så tänker jag att vi ändå börjar med att få lite konkret i det. Jag läste igenom den här listan när den kom. Jag vet inte vad jag förväntar mig, men jag blev kanske inte direkt golvad av den heller. Magnus, vilka var dina första reaktioner på den här kulturkanonen?
Nej, men du förväntade dig säkert Pippi Långstrump. Mm. Och Pippi Långstrump fanns där. Det är som sagt, det är 100 verk så vi kan inte räkna upp dem alla. Men när det gäller böcker, alltså prosa och dikta, så är det väl ganska väntade grejer. Det är Vilhelm Mobergs Utflyttarna, Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och så här. Och förstås, om någon nu har missat det, så nämndes Finland också, som vi ju alltid granskar väl upp här då, med vårt eviga mindervärdeskomplex Edith Södergran alltså. Men inga Mumintroll och ingen Runeberg som en del hade kanske väntat sig eller hoppats på. Men det intressanta är kanske då det mer oväntade. Här finns företag som IKEA, uppfinningar som kakelugnen och kullagret, fenomen som allemansrätten. Lars Trädgård, den här utredaren bakom det här kanonprojektet, han sa då han presenterade de här listorna att folk älskar listor, för att då får man ju liksom leta efter sina egna favoriter och sånt. Men här finns nog ganska mycket sånt som man undrar om listälskarna faktiskt har tänkt sig och letar efter, som storskiftet, offentlighetsprincipen och bondeståndet till exempel.
Mm. No, Magnus, nu finns då som sagt den här listan, allt från Pippi Långstrump till offentlighetsprincipen och radiohuset i Stockholm. Hur har det här tagits emot?
Ja, alltså tagits emot, det beror kanske på om man går ut och frågar vanligt folk, så då är det väl liksom mest det att man ändå tycker att det är roligt att Pippi Långstrump är med, eller sen så saknar man kanske någon egen favoritbok eller så här. Men om man ser hur kultureliten har reagerat när man har suttit och läst morgontidningarna idag till exempel, så är det nog väldigt, väldigt mycket kritik. Man tycker att det här är förutsägbart, att det här kunde ha tagits fram av AI, att det här är sånt som redan borde finnas liksom i alla läroböcker och så här, att här inte är någonting speciellt nytt.
Mm. Om vi talar lite om bakgrunden, så här vid första anblick så kände jag i alla fall att men det här är väl en cool grej att lista upp det som anses vara svensk kultur, men det finns ganska mycket missnöje i den här bakgrunden. Magnus, hur har den här kommit till, den här kulturkanonen?
Ja, alltså, den har ju kommit till mot den här bakgrunden som jag beskrev, att man uppfattar på något sätt att det inte finns en gemenskap i Sverige, att det inte finns en gemensam kultur, en gemensam bildning, som då delvis har att göra med det som man uppfattar som skolans förfall, men sen då också förstås invandringen. Man har ju haft en väldigt stor invandring i Sverige, och på senare tid har liksom hela samhället tvärvänt och börjat se alla problem bara med invandringen. Man är rätt överens om att problem som kriminaliteten åtminstone delvis beror på invandring och framförallt då dålig integration. Så det är väl i det här sammanhanget man ska se det här kanon projektet. Och det är inte heller någonting isolerat, utan man måste se det som en del av regeringens skärpta invandringspolitik, som förstås dels betyder att man vill kasta ut folk, men också att man vill ställa större krav på de som är här. Man håller också på med annat, som till exempel att utreda ett medborgarprov, och man tänker kartlägga invandrares värderingar för att se om de är tillräckligt svenska. Så det är väl det här som är bakgrunden till det här projektet, som ju är politiskt ändå.
Ja, det är alltså den svenska regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som har beställt den här svenska kulturkanonen. För det här grundades en kommitté under ledning av Lars Trädgård, och den kommittén tillsatte dessutom två expertgrupper som fick i uppgift att samla ihop de 100 mest betydelsefulla tingen och verken för svensk kultur. Och vid sidan om de här expertgrupperna så hade svenska folket haft möjlighet att komma med förslag som expertgrupperna kunnat ta del av. Sammanlagt kom det in nästan 10 000 förslag på allt från de 4 årstiderna, alltså helt det naturliga fenomenet årstider, till gröt. Nå, alltså maten gröt. Men det här arbetet, om det regnar kritik redan innan den här kommittén kom igång, hur har arbetet sen gått?
Ja, alltså, man kan inte tala om hur det här arbetet har sett ut utan att tala lite om Lars Trädgård. Mm-hmm. Han är en person som delar åsikterna. Alltså, han är en historieprofessor med ganska raljerande åsikter. Han har goda akademiska meriter, framförallt från USA, men han är lite en outsider i den svenska akademiska världen och i kulturvärlden. Man har nog valt honom för att han också tidigare har figurerat i vissa sådana utredningar som det moderata partiet har tillsatt. Han är också som person lite så här, kanske att han väcker känslor, han talar en lite så här släpig överlägsen skånska, han säger lite vad spotte för i mun. Det har ju funnits en viss rädsla för att det här projektet ska vara ett nationalistiskt projekt, att det ska ge en för snäv bild vad det innebär att vara svensk, att man inte har hört tillräckligt mycket minoriteter. Då har han till exempel svarat på det att han tänker inte lyssna mer på tornedalningar än bandyälskare. Och sånt här. Dessutom ser han kanske inte ut som en sån här statlig utredare. Det har funnits en diskussion här i Sverige hur man ska se skillnad på honom och Björn Borg på bokmässan i Göteborg, eftersom Björn Borg, tennislegenden, också är bokaktör. Han har en sån här ganska liksom, välmående uppsyn på något sätt. Det ser faktiskt ut väldigt mycket som Björn Borg. Och sen ska man väl också då liksom se den här bakgrunden att det är ett politiskt projekt, och att den som har drivit det från regeringens sida är kulturministern Parisa Liljestrand, som också hon är en ganska omdiskuterad person. Hon har retat upp kultureliten ganska mycket de senaste åren genom att säga att de inte kan leva på bidrag, att de måste göra lönsam konst. Hon har själv kritiserats för att hon inte kan konstfältet, hon känner inte till kända svenska regissörer och så här. Hon har under den här processen levererat citat helt till Matti Nykänen-klassen, som att böcker är en otroligt viktig del av litteraturen, har hon sagt till exempel. Mm.
Du sa att det redan inför och under arbetet fanns kritik om att man till exempel inte lyssnar tillräckligt mycket på minoriteters åsikter och tog till sig sånt. Har man lyssnat tillräckligt mycket på minoriteter då under projektets gång?
Ja, vi kommer säkert tids nog att höra vad olika nationella minoriteter till exempel nu tycker om de listor man har tagit fram. Men de har varit väldigt kritiska under det här hela projektet, man har ju sett det här som ett ganska nationalistiskt projekt som symbolpolitik, och att det då skapar en lite onödigt sned bild av vad det innebär att vara svensk. Nu har man tagit med någonting samiskt, något romskt verk, som man kan åtminstone försöka slå ifrån sig den kritiken. Det som man inte kommer ifrån är att det här ju är väldigt, väldigt vita listor med tanke på hur mångkulturellt Sverige är. Men det här kanske förklaras med att man har satt som kriterium att man bara tar med 50 år, minst 50 år gamla verk, och då såg ju Sverige ut på ett annat sätt. Sen kan man då fråga sig om det här gör listan mer eller mindre relevant.
När svenskarna ska bestämma vilka delar av den svenska kulturen och specifikt poesin som är mest svensk, så räcker tydligen inte bara de svenska poeterna till. För jo, på listan finns förutom svensk poesi också finlandssvensk poesi, dikten Triumf att finnas till av Edith Södergran. Vi finländare som ju så ofta ser upp till Sverige känner oss säkert lite stolta och dunkar varandra på ryggen nu, eller hur? Men borde inte Edith Södergran finnas med i en finsk eller till och med en finlandssvensk kulturkanon? Det kan man säkert tycka, men faktum är att vi i Finland inte har någon sån här motsvarighet. Det närmaste vi kommer är då Hufvudstadsbladet tidigare i år bad sina läsare nominera vem de tycker att borde få plats i en finlandssvensk kulturkanon. Och resultatet? Tove Jansson, Kräftskiva, Lucia, Villaavslutning och humorgruppen Kai skulle enligt HBLs läsare få plats i en finlandssvensk kulturkanon, för att nu nämna några förslag. Så i Finland saknar vi alltså en kulturkanon, men i Danmark har det funnits en redan i 20 år. Magnus, hur mycket har den danska kulturkanonen inspirerat den svenska?
Ja, man har väl sneglat framförallt på två länder, Danmark och sen Holland. Mm-hmm. Väldigt mycket har Lars Trädgård talat om Holland, och därifrån har han lånat ett begrepp som han kallar för fönster. Att varje sak på kanonlista ska vara ett slags fönster som man kan titta in i, och sen om man vill ta sig vidare och lära sig mer, men att alla fönster på något sätt ska ge en sammanhängande insikt i hur landet har formats. Danmarks exempel har väl använts av en del i debatten, mest för att slå ner på det här projektet. Många kritiker pekar på att det var ett meningslöst projekt där som mer eller mindre har fallit i glömska. Då svarar Trädgård igen på det att man inte alls har glömt kanon i Danmark, att det bara var så att man diskuterade den väldigt, väldigt intensivt i början, och att det sen på något sätt att den sen blev en naturlig referenspunkt i bakgrunden, och att han egentligen hoppas att det är ungefär så här det ska gå i Sverige också.
Nu finns det då den här listan på 100 verk eller ting som anses vara svenska. Den har kritiserats för att vara nationalistisk, den har kritiserats för att försöka styra den svenska bilden av det svenska på något sätt. Vad är det meningen att man ska göra med den här kulturkanonen nu? Är det någonting mer än bara en rolig lista?
Ja, det är väl den stora frågan, att vad har man egentligen tänkt? Att var det här bara liksom symbolpolitik, plakatpolitik, eller är det någonting som man faktiskt ska ta vidare och göra så att allt det här som finns på listan nu då verkligen också ska ingå i någon slags gemensam bildning? Det här kunde inte kulturministern Parisa Liljestrand svara på ännu under den här presentationen. Men det som den politiska oppositionen åtminstone kritiserar regeringen för är att samtidigt som man då tar fram en sån här lista så skär man uttryckligen ner i bildningen, den fria bildningen, i skolan, i kulturen. Alltså alla de ställen där man då kunde liksom sprida den här typen av verk, och därför så menar man att den blir meningslös.
Mm. Tanken är nu då, om jag har förstått det rätt, att den här kulturkanonen ska uppdateras med 10 års mellanrum. Om det har varit så här svårt att få ihop den till en början, tror du att den här tanken och hela kulturkanonen kommer leva kvar om 10 år?
Ja, det får man väl se, och det beror ju väldigt mycket på vad man gör med den. Alltså kommittén hade också en massa förslag om att det ska grundas stiftelser och det ena och det andra som ska ta det här vidare. Men det där är ju också en fråga då om hur mycket man från politiskt håll är beredd att satsa på det här kanonprojektet och hur mycket man är beredd att satsa på skolan till exempel och läromedel och så vidare. Och om det här är en vilja som också finns kvar om regeringen byter färg.
Mm. Ja, exakt. Nu är det en högerregering som har tagit fram den här. Du sa att oppositionerna kritiserar den. Finns det ett intresse hos Socialdemokraterna till exempel att upprätthålla en sån här tradition?
Ja, det är svårt att säga. De har kritiserat inte själva de här listorna. Jag menar, det är väl ingen som kritiserar Astrid Lindgren eller säger att barnen inte ska läsa Pippi Långstrump eller Emil i Lönneberga i skolan, så det finns det säkert ett intresse av. Den stora skiljelinjen gäller kanske utbildningspolitiken och hur man vill att skolan ska se ut.
Tack för det här, Magnus.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du igen direkt på måndag morgon på Yle Arenan. Lägger du till oss i din lista och beställer på våra notiser så skickar vi en liten påminnelse åt dig så att du inte glömmer oss. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén och Lukas Dahlström är producent.